Ja, då är vi tillbaka. Viaplay F1 Podcast. En fantastisk tisdag. Om jag tittar ut genom fönstret, det är klarblå himmel, det är gnistrande vitt, det är förbannat kallt bara. Det är det som är problemet. Vi ska idag ha en rätt nyhetstät faktiskt F1 Podcast. Det har ju hänt en del. För en gång skull då innan en tisdag när vi spelar in. Lewis Hamilton har skrivit på sitt kontrakt till slut. Det ryktas om ett nytt team på väg i Formel 1. Det ska bli omröstning på torsdag angående eventuellt sprintrace. Eller några sprintrace under kommande säsong. Och sen har vi en liten koll också på om tv-tittarna sitter kvar vid tvn trots att det har varit corona. Lite grann blir det prat också om de här fyra som har lämnat Formel 1 efter den här säsongen och hur olika deras öden ser ut. Erik Stenborg?
Yes sir, jag är med.
Vaken och pigg?
Mm, absolut.
Frislängstimme igen som du behöver emellanåt. Du har en arbetsam dag idag vet jag, så att vi ska raska på rätt så bra här. Björn Wirdheim, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vad kul. Hur kallt och skönt är det i England just nu?
Ja, det är väldigt kallt här också. Vi har strålande solsken, men vi har lite pudersnö som ligger. Det har varit kallt här nu den senaste veckan. Då ska bli faktiskt ner mot 8 minusgrader har jag läst. Och det är ju inte så vanligt här.
Du har ju fullt av isolering i väggarna där, vet jag.
Ja, det är ju bara stenväggar, vet du. Så vi eldar i kaminerna för fullt här.
Men samhället klappar inte ihop över att det är lite vitt på marken?
Ja, det gör det faktiskt. Kommer det mer snö än så här så blir allting stillastående. Och de har ju liksom inte så de kan skotta vägarna. Vi bor ute på landsbygden så att, jag tror det var för 3 år sedan så var vi ju insnöade här i byn faktiskt.
Ja, det är inte riktigt så. Ja, förlåt.
Men det är ju ändå ingen som går ut i England så det är ingen fara.
Nej, det gör inte. Man märker inte i någon större utsträckning.
Mutationen, den håller sig i schack. Den brittiska mutationen som alla är rädd för när det gäller coronavirus. Jag tycker vi struntar i coronaviruset i dagens podd. Ett tråkigt ämne. Mycket roligare tycker jag att landa direkt i den stora, heta potatisen då. Som nämligen är Lewis Hamiltons förlängning av kontraktet med Mercedes, Erik. Till att börja med, din reaktion då på hur det nu har kommit ut, det här nya kontraktet. Eller att de har kommit överens.
Ja, det var väl ingen jätteskräll. Vi har ju vidhållit det i den här sanningspodden att det var 99,9% säkert att det skulle bli en förlängning. Däremot så har man ju under hela den här tiden trott att det åtminstone skulle bli 2 år. Men det är bara 1 år. Men det finns förklaringar åtminstone från Mercedes sida varför det blev bara det.
Vad säger du, Björn?
Ja, det som förvånar är ju att det har dragit ut på tiden så himla länge och det har ju varit mycket spekulationer i varför det har dröjt så länge och det är rätt så intressant nu, framförallt här i England, Hamiltons hemland, vad de skriver i tidningarna, för det känns som att alla har sin egen vinkel varför det har dragit ut på tiden och det beror lite på vad det är för någon typ av tidning som skriver om det också. När man läser tabloiderna så är det rätt så detaljerat. Och då handlar det i första hand om att de inte varit överens om ersättningen. Och sen läser man Autosport och The Race. Och då är det väl lite mer balanserad rapportering.
Jag personligen har ju svårt att tro att det här har handlat om pengar egentligen. Den nivån som Hamilton hade redan innan det här kontraktet skrevs är ju tillräckligt hög och god för Lewis del. För hans vidkommande så handlar det om att kanske sätta en prislapp som motsvarar hans marknadsvärde någorlunda. Samtidigt måste man ju vara medveten även från Lewis Hamiltons sida att världen ser ut som den gör och det finns inte en ocean av pengar att ösa ur till en enda person. Och det är väl det som har gjort att jag inte trott att det handlat om pengar utan om andra saker. Vad säger du, Erik?
Nej, men det som har kommit ut från Toto Wolffs sida är ju det faktum att det finns vissa komplikationer med att skriva ett kontrakt i år. I att man inte vet hur många race det blir nästa år. Om det är en sån här race by race och bonusar och vad det kan tänkas vara. Man vet inte så mycket om 2022 i det här läget. Då. Och sen så har han också förklarat det som att varför det har dragit ut på tiden var att de skulle skriva på mellan de två Bahrain-racen. Men då blev Hamilton sjuk då med covid. Och sen så blev han själv sjuk med covid i januari och därför har det dragit ut på tiden lite si och så. Men jag tycker framförallt att det är intressant det tanken på det han pratade om, att det är svårt att skriva ett kontrakt med en Lewis Hamilton åtminstone över 2022 när man inte exakt vet hur den säsongen kommer se ut, eftersom allting är så himla avhängt. Jag menar, vi nämnde det för några poddar sedan, att ett förarkontrakt är ju ytterst detaljerat, vad man ska göra, sätt till pressdagar, hur många race man ska köra. Jag menar, skriver man ett kontrakt på ett race på 2022 och så blir det 25 race, ja, men då kanske det ändras från Lewis Hamiltons sida.
Ja, samtidigt är det ju som så att de här kontrakten, de förändrar sig liksom inte så mycket från år till år. De är så pass detaljerade, det är de ju redan från början när Hamilton skrev på första året för Mercedes. Så att, och sen görs det väl småjusteringar när det kommer till ersättning och vad det rör sig om för något typ av engagemang som Hamilton måste göra när det kommer till PR-dagar och hela den biten. Så att jag tror inte det var så där himla mycket liksom små detaljer som rörde sig om, som skulle förhandlas fram i det här fallet.
På något sätt känns det ju också som att de har gjort en kompromiss nu då. Det drog ut på tiden så mycket med att komma fram till den långsiktiga lösningen, att de blir helt enkelt tvungna att avbryta det, lägga det i friläge och sen sätta en interimlösning till stånd där man åtminstone kommer överens för 2021. Så att teamet kan få lugn och ro, jobba med nya bilen, få alla de bitarna på plats. Håller ni med om att det är lite så det känns? Erik först.
Ja, absolut. Jag tror verkligen att det är en sån där, för det har ju varit en så här onödigt mycket snack om det, just eftersom det har tagit så lång tid. Så det är klart att så här, men nu löste vi 2021 först och sen så tar vi allt det andra sen. Det som talar för att det faktiskt är på bordet, för det är många som tänker så här, att okej, eller, och även min gut reaction var så här, okej, men nu ska han ta sin 8:e VM-titel, sin 100:e seger och sen är han klar. Och det kan mycket möjligt bli så att han lägger ner efter 2021. Men det som talar emot att det inte blir någon form av fortsättning för Lewis Hamilton i Formel 1 är ju den här stiftelsen som tydligen Ola Källenius själv kom med idén att de skulle starta då en gemensam stiftelse för att verka för jämställdhet och diversity inom Formel 1. Och jag menar, då har Mercedes då, eller Daimler, stoppat in flera miljoner dollar i den där stiftelsen. Så att det gör man ju inte bara på ett år, så att säga. Sen är det klart att en sån kan leva kvar efter en aktiv förare har lagt hjälmen på hyllan, men ändå.
Nej, man gör det ju inte för att bara några månader senare stänga butiken. Nej, det kan jag hålla med om. Och det är det som jag också leds och tror att det här var, de var tvungna nu att få ihop någonting. För det stackade på detaljerna att få klart. Det blev så mycket till slut att de var tvungna att säga att nej, men stopp nu, vi tar 21 här först och så fortsätter vi när 21-säsongen har kommit igång. Det är i alla fall det är min känsla. Många har dragit slutsatsen, okej, nu tar han sin 8:e titel och sen sticker han också. Var det det du kände också initialt, Björn?
Ja, lite grann. Alltså, det var ju lätt att dra den där slutsatsen att de var inte överens om ersättningen. Hamilton ville ha för mycket och Daimler kunde inte gå med på det där på grund av att de är i en liten svår situation själva där resultaten inte har varit lika bra som de varit förr i tiden. Och sen får man ju inte glömma heller det att läget har ju förändrat sig inom Mercedes-teamet överhuvudtaget. Det är ju inte förhandling enbart mellan Mercedes, Toto Wolff och Lewis Hamilton, utan Daimler gjorde sig av med 30% av teamet till, minns jag inte vad han hette, Ineos var det. Jag tänkte på ägaren där, styrelseordföraren och majoritetsägaren. Han är ju involverad i de här förhandlingarna också. Och då som jag sa då, är det ju lätt att dra slutsatsen att visst, han kanske inte har fått det som han har bett om, och därav så har han bestämt sig för att bara signa för ett år. För det var ju också som så att Ferrari, Red Bull, de närmaste alternativen för Hamilton, de hade väl mer eller mindre redan säkrat upp sina förare rätt så tidigt, om man bortser från situationer då med Perez eller Albon. Och att Hamilton var i ett lite sämre förhandlingsläge av det skälet då. Han hade ingen annanstans att ta vägen, helt enkelt. Men samtidigt så får man ju se det som så att det är ju ingen tvivel om att han är ute efter sin 8:e titel. Och bästa möjligheten att ta den där titeln, det är ju självklart med Mercedes. Och sen är väl frågan, vad händer sen? Jag menar, hur många gånger kan han komma tillbaka? Hur länge tycker han det är roligt att fortsätta nu när han väl har tagit de där rekorden som han förmodligen var ute efter?
Vad känner ni själva då? För det har varit väldigt stor debatt. Man märker ju på sociala medier inte minst att det finns ändå åsikter om att det var, om huruvida det var kul eller tråkigt att Hamilton bestämde sig för att fortsätta. För att de som då har suttit och väntat på en fight mellan George Russell och Valtteri Bottas i Mercedes istället. För hur känner ni själva runt det, Björn?
Ja, jag tycker att det är ju som så att han börjar bli lite äldre nu, men Hamilton är ju minst lika bra som han var för 3-4 år sedan, om inte bättre. Jag skulle vilja säga att han bara har blivit bättre för varje år som har gått nu, om man ser till de resultaten som han har levererat. Men han är alltså 37 år gammal, och det är ju samma ålder som Michael Schumacher var i när han gjorde sin sista säsong för Ferrari, och när han var som mest framgångsrik. Så att man inser ju det, att det kommer att komma ett skifte så småningom, förmodligen rätt så snart också. Och det är klart att vi vet ju att George Russell finns med i pipeline också. Det ryktas nu rätt så mycket om Verstappen i samband med att ha dragit upp på tiden då för Hamilton. Att det ligger nära till hands att Wolff och Mercedes-teamet vill försöka säkra, vad heter det, Verstappens tjänster så småningom. När man vet vad Hamilton har för några planer slutligen kring sin framtid.
Visst, 17 är det så. Men det är ju det här som gör det lite fascinerande spelet just nu, att det blev som det blev nu då, med båda förarna på ettårskontrakt i Mercedes inför säsongen 2021 och en stor reglementsförändring till 2022. Vad innebär det här för Valtteri Bottas? Vad innebär det för George Russell? Har deras möjligheter ökat eller minskat? Ja, men allt det där kan man ju dividera fram och tillbaka om. Och precis som du sa, Björn, Max Verstappen ligger ju som en liten gädda i vassen här och väntar bara. Naturligtvis medveten om att hans tjänster är efterfrågade, väldigt mycket efterfrågade, men kanske inte förrän Lewis Hamilton har lämnat skeppet, va? Och på vilket sätt han nu gör det. Björn först.
Ja, visst är det så, men alltså, man får ju se det från Toto Wolffs perspektiv. Han har George Russell i bakfickan, han har Hamilton då som kommer fortsätta ytterligare en säsong. Hade jag varit Toto Wolff själv då, när det kommer till föruppställningen för framtiden, så hade jag gärna sett att Hamilton hade fortsatt ytterligare 2 år, alltså gjort första säsongen på det nya reglementet 2022 tillsammans med George Russell för att skola in George Russell, så att George då skulle få en möjlighet att se hur Hamilton arbetar inom teamet och kunna dra lärdom av det där. Det tror jag hade varit bra för framtiden för Mercedes.
Men ni svarar inte på frågan. Vad känner ni själva runt det?
Men vad var frågan?
Hur känner ni över att Hamilton nu har bestämt sig för att fortsätta? Är det kul eller är det mindre kul?
Ja, ett år till får han väl fortsätta. Nej, men alltså, vi har ingen större skillnad när det kommer till reglementen och sånt, så att han kommer ju vara stark även nästa år. Jag tycker det är bra att han fortsätter, för att jag vill fortfarande se en fight på lika villkor mellan Verstappen och Hamilton. Det finns ju fortfarande möjlighet att vi kan få se det nästa år.
Då ska jag försöka svara på frågan då. Jag har lite svårt att förstå den här indignationen som jag ser från en del om att Hamilton nu fortsätter. Ja, då är titeln kött klar och hela den där grejen, va? Istället för att uppskatta en stor idrottsman och hans förmåga och prestationer. Och då börjar ju direkt diskussionen huruvida han hade vunnit i en McLaren eller en Williams eller vad det nu än är. Det är inte det här handlar om. Det är massor med förare, förmodligen alla 20, som skulle kunna vinna om de körde i en Mercedes enstaka gånger. Och tar vi ner det till vilka som skulle kunna klara att vinna VM-titlar, så är de några färre ändå. Att vinna 7 titlar med Mercedes, eller 6 som det har hittills blivit, egentligen 7 då, eftersom den hette McLaren Mercedes också när han vann den första, så är de ytterst få, extremt få om någon, som klarar av det här. Och för mig är det ju nyst att han fortsätter att köra. Han kommer ju att skapa Formel 1-historia. Har stora möjligheter till det i alla fall. Och det vill jag vara med om. Jag tycker det är fränt. Jag har inga preferenser i övrigt, så att säga. Och jag tycker inte att det är tråkigt att han vinner. Så länge han gör det på ett sätt som är oerhört skickligt och framgångsrikt som han gör. Så att, nej, jag tycker inte att det är tråkigt på något sätt att han fortsätter.
Mm. Bra. Då är vi klara. Med Hamilton, tycker jag. Nu vill jag höra om Monaco Increase Management och Campos Racing, vad de håller på med.
Just det. Jag har forskat lite och Min uppfattning är att det här är fortfarande inte 100% seriöst. Jag tror inte att det här är ett seriöst förslag att ta sig in i Formel 1. Och det här förslaget bygger på, det är ju att Formel 1 tar bort det här kravet på 200 miljoner, vad det nu är, som de ska då dela lika på teamen för att få komma in då, en slags trovärdighetsbetalning. Att deras satsning är på riktigt. De här gångerna som det dyker, ploppar upp sådana här som verkligen vill ta sig in i Formel 1, de är ytterst få och många gånger är de inte speciellt seriösa. Och jag tror faktiskt inte de är där den här gången heller.
Men bakgrunden här är ju att det är ett investmentbolag helt enkelt tillsammans med Campos Racing, som är ett gammalt sådana här halvklassiskt team i lägre kategorier, som har sedan 2019 då fiskat och forskat i att göra... ta klivet upp i Formel 1 helt enkelt som ett helt nytt team, eller hur?
Visst är det så. Vi ska ju säga det att Adrian Campos gick ju bort här förleden också, grundaren till det där Campos-teamet och själv Formel 1 för en gång i tiden, och jag vet inte om det har någonting med saker och ting att göra överhuvudtaget, men fortfarande är min grundkänsla i alla fall att det här är någonting som jag vet inte riktigt vad de har i kikarna, eller talet. Jag vet inte vad du känner, Björn, om du har någon annan uppfattning om det här eller vet något annat.
Nej, jag får nog hålla med dig, Janne. Jag känner inte till så mycket om de här människorna i bakgrunden, bortsett från Adrian Campos och hans team naturligtvis. Men vad jag förstår det som, så är det i första hand också ett management. För jag vet att de har hand om både Pascal Wehrlein och det var ytterligare någon förare som är rätt så välkänd.
Alex Palou, va?
Palou, ja, just det, Alex Palou, ja, som är Indycar-förare nu för tiden för Ganassi Racing i år. Så att det enda som jag går på, det är väl det att det andra försöket de gör andra året, som du sa, Erik, så har de undersökt det här sedan 2019, och faktum är det att Sean Todd bland annat har kommenterat det här och faktiskt avfärdat dem som inte tillräckligt seriösa för ett år sedan ungefär. Jag tror att det är svårt liksom för... oavsett om det är investmentbolag eller någonting, hade det varit en fabrikant så hade man kunnat ta det lite mer seriöst, men när det rör sig om mer eller mindre privata bolag så är det rätt så tufft.
Ja, och oavsett budgettak och allt det som krävs rent infrastrukturellt för att starta ett team, så jag vet inte, jag är för luttrad, ärligt talat. Jag vill ha en tydligare plan i sånt fall och presenterat för mig på ett mer konkret sätt än vad man får hittills. Så det är väl så att många journalister är lite tidiga på att avtrycka med att skriva om det. Det är väl det som är problemet. Hade det inte kommit så långt så att det hade nått media överhuvudtaget, utan om det nu är seriöst och blir riktigt seriöst, då först hade vi fått reda på det. Nu får vi det lite tidigt kanske.
Ja, samtidigt är det som så att det senaste teamet som kom in i Formel 1, det var ju Haas. Och det är också ett privatägt team. Och de har ju lyckats med det, även om de har gjort det i en liten skala med en rätt så annorlunda modell jämfört med de övriga teamen. Så att man ska ju inte avfärda det helt och hållet.
Nej, men det som är lite grejen här är också att Haas var ett powerhouse i amerikansk racing. Det fanns någonting där, och Campos är liksom känns lite på sniskan som de är med, speciellt när Adrian Campos inte längre finns med oss. Och sen så tycker jag också att det är en lustig sätt att liksom vilja komma in i Formel 1 runt de här 200 miljoner dollarna då, som alla, det är liksom satt nu i reglerna att man ska då betala in 200 miljoner dollar för då, ja, egentligen är det väl som en incitamentfråga överhuvudtaget, men sen så är det också för att när då alla kostnader eller alla intäkter ska fördelas på ytterligare team, då ska det här vara liksom sved och verk för de andra teamen. Och när man går in i en sån här diskussion, det är ytterst löst runt vad de faktiskt vill och vad de skulle vara för någon slags team. Och sen så då, men de inleder med att säga att om vi tar bort den här 200 miljoner dollarna som vi måste betala in, det vore bra. Det vore ett bra första steg. Och det faktum att Formel 1 har då sagt att de för inga seriösa diskussioner med nya team. Så att jag menar, det känns oerhört långt bort innan vi ser ett Monaco Increase Capital Formel 1-team på griden.
Men... mitt i alltihopa det här så måste man ju ändå bli lite så här attraherad av att det faktiskt finns planer från någon i alla fall. Det är ju liksom det som saknas lite grann, att det blir lite grann som en stängd liga Formel 1, och det tycker jag är lite synd. Sporten behöver ju det också naturligtvis, att det är enklare för nya entries att komma in, att det inte är en sån jätteknöl, att det har kostat en form av deposition eller vad det nu är. Så har det ju varit under lång tid, framförallt under Bernie Ecclestones tid var det ju svindlande dyrt att komma in i Formel 1 med vad man behövde komma upp med för pengar innan man ens var påtänkt för att vara med i branschen. Så att, ja, det vore ju kul om det, men det krävs lite mer kött på benen kräver jag av det här projektet i alla fall innan jag börjar tro på det.
Men jag tror att vi kommer få se mer intresse när det kommer till att starta nya team, och framförallt det här med tanke på ändringarna i reglementet och budgettaket. För helt plötsligt så rör det sig om helt andra belopp då för att kunna vara konkurrenskraftig, och det skapar ju ett helt annat värde i teamen jämfört med hur det var förr i tiden då.
Det gäller ju bara då att man får lite mer facit på att det här verkligen fungerar, det här budgettakssystemet och allting sånt där. Jag säger inte att det finns någonting som tyder på att det inte kommer göra det, men jag tänker då på återigen på 2010 när liksom Lotus skulle komma in och Virgin och Hispania. Det blev ju bara katastrof av hela grejen. Alla team var ju borta på 3-4 år, och det tror jag var en så här riktigt smolk i bägaren för Formel 1 som organisation, för att visa att okej, här kommer tre nya team in, kolla vilken tillväxt vi har. De hängde aldrig med överhuvudtaget, och sen försvann de ett efter ett, och det är inget bra.
Nej, de blev ju också inlurade i att det skulle vara förutsättningar som skulle vara gynnsamma för dem som aldrig sen blev av. Idag är de mer verklighet då med det nya budgettaket som finns. Och för det de puttade in för att vara med den gången kan man ju faktiskt vara med och köra i Formel 1 idag. Dessutom finns ju faktiskt möjligheten att köpa stora delar av det man behöver för att sätta upp en hyfsat konkurrenskraftig bil på hyllan hos vem det nu än är som säljer de här grejerna. Så att idag, och alla has då, deras sätt att ha sin operation igång. Så att idag är ju förutsättningarna lite annorlunda mot vad det var den gången 2010. Men jag tror att det blev, precis som Erik säger, en väldigt näsbränna den gången för Formel 1. Och det där måste man vara noggrannare med när man släpper in nya team i sporten. Så att det är en knepig situation är det ju såklart. Och samtidigt som vi är många som skulle se att griden blev lite större. Två team till skulle jag tycka pigga upp. Om de lyckades bli någorlunda konkurrenskraftiga och inte som HRT eller Hispania var då, som de körde sina första varv på andra träningen tror jag i Bahrain det året när de kom in. Så att, ja, det är svårt läge. Mycket svårt läge. Ni lyssnar på Viaplay F1-podcast i vilket fall som helst. Erik Stenborg, dagens gästtyckare. Björn Wirdheim finns med oss också då. Vi har pratat Hamiltons nya kontrakt givetvis. Vi pratade också om det här Monaco F1 då, alltså eventuellt på vägen i Formel 1. Inget som vi riktigt tror på sådär, va? Vad tror vi då om nästa ämne i veckans avsnitt? Nämligen det faktum att man inte riktigt från Formel 1 sida gett upp tanken kring någon form av omskakning när det gäller formatet under en helg. Och det pratades ju om en startordning till ett så kallat sprintrace för att bestämma ordningen till huvudracet. Det blev ju ganska kraftigt kritiserat. Det som man nu hänger kvar vid fortfarande, det är ju sprintrace. Att man vill ha någon form av sprintrace på lördagen istället för ett traditionellt kval. Och det ska röstas om det här på torsdag. Och det är vad jag förstår vid tre tillfällen under året som man tänker sig att testa det här då. I Kanada, på Monza, Italien och på Interlagos i Brasilien. Först Björn, vad säger du om det här? Att kanske via mästerskapsordningen då ha en startgrid i ett sprintrace som sen avgör ordningen i ett huvudrace. Skulle det attrahera ditt Formel 1-hjärta?
Nej, jag är rätt så tveksam till sådana förändringar. Samtidigt så tycker jag att det faktiskt är värt att göra ett försök med det. Om man pratar om tre tillfällen under säsongen, så varför inte? Och jag är nästan lite besviken att man inte gjorde på samma sätt och lyckats få igenom och prova det här under fjolårssäsongen. Men då rörde sig väl om den omvända startordningen exempelvis. Jag fann mig det var på Imola. Man snackar om att man eventuellt skulle försöka sig på det, men det blev ju nedröstad i det fallet. Jag tycker att man ska prova på det och se vad som inträffar. Sen tycker jag inte det är något större fel på formatet som det är i nuläget. Och faktum är det att vi har bra racehelgar och bra race och dåliga race, men faktum är att i de flesta fallen så är kvalen väldigt bra. Och jag skulle inte vilja gå miste om kvalen på lördagarna i det formatet som de är i nu, för jag tycker att de tillför rätt så mycket till helgen överhuvudtaget.
Så är du, Erik?
Nej, men jag är lite inne på samma grej, att det är inte samma sak som... Vi ändrade ju kvalformatet när det nu var för 4 år sedan kanske det var, när man skulle göra det som en så här utslagskval istället att varje minut så försvann en bil, och det testades en gång i Australien och det blev inget bra. Ja, men det var svårt att förstå, och det var liksom ingen logik i det, för det var någonting så här, if it's not broken don't fix it, kan man ju konstatera i det fallet. Sen så är jag mer attraherad av ett sprintrace. Jag menar, racing är kul, men däremot så undrar jag så här, jag är försiktigt skeptisk till vad ett Formel 1 sprintrace kan tänkas bli, för det är det där svårt att köra om, och jag tänker liksom, jag tror att det är större chans att man får liksom upsets i ett traditionellt kval än att Hamilton som leder VM, Bottas som ligger tvåa, de tar sina starter och sen så ligger de där och så har de svårt att komma om för beroende på bana då. Och sen så går de med mål som det är i mästerskapsställningen istället. Och då blir ju liksom, då har vi redan sett facit på lördagen på det som komma skall på söndagen. Däremot så här, skulle man kunna lägga in någonting i form av poäng eller något annat incitament som gör att det är ännu viktigare att försöka ta sig förbi. För att jag tror att nu är bara ett sprintrace med mästerskapsordning tror jag inte kommer ge jättemycket. Speciellt om det handlar om så här, men ska jag starta ett eller tvåa? Ja, jag startar tvåa då, för att jag vill inte krascha och få starta sist. Jag menar, risken är ju enormt hög om man inte ger någon form av incitament sett till poäng till exempel.
Nej, det där är intressant hur de ska tackla det där, och hur framförallt hur teamen skulle tackla en situation där man var tvungen att köra sprintrace rent riskmässigt. Risk versus reward. Kör man i mittfältet där och ligger 7 eller 8, då kanske man backar tillbaka och nöjer sig med 8:e plats istället för att jaga, ta jättestora risker för att bli 7. Jag vet inte heller vad vinsten skulle vara, mer än att vi fick ett race till att kolla på då. Och det kan ju vara gott nog i och för sig.
Mm. Om man tycker kvalet är tråkigt.
Vad sa du, Erik?
Ja, alltså.
Om man tycker kvalet är tråkigt så är det väl kul att kolla på ett race då. Men jag tycker kvalet är rätt kul.
Det hade varit mer intressant att se omvänd startordning i det fallet än ett sprintrace. För jag menar, Formel 1 idag, det är väl mer eller mindre sprintrace som det är för närvarande i vilket fall som helst. Så jag är nog inne på din linje där, Erik, att det blir för likt vad vi kommer få se på söndagen i vilket fall som helst. Men det där med omvänd startordning, alltså det var ju någonting som sköts ner av både teamen och föraren också. För det är kanske någonting som eventuellt skulle kunna fungera 2022 då, om det nya reglementet tillåter omkörningar i den utsträckningen som man hoppas på. Men det skulle ju inte fungera under fjolårssäsongen, och jag tror inte det kommer fungera under årets säsong heller, för att det kommer bli för svårt i vilket fall som helst att ta sig upp genom fältet. Jag tror inte det blir spänning ändå, tyvärr.
Nej, ska man köra sprinter så tror jag också att enda chansen att få till något som blir något att kolla på, det är ju omvänd startordning. Och det vill Formel 1 uppenbarligen inte. De är alldeles för skraja för det, helt enkelt. Och det är ju för att de inte riktigt kan se hur långt det här snöret är. Vad det betyder. Jag menar, är det något Formel 1 älskar generellt, teamförare alla, det är ju att ha full koll på allting i förväg. Jag menar, man simulerar ju för fan ihjäl sig i den här sporten och förstör egentligen för oss som ska njuta av det. Vilket vi fick exempel på under fjolårssäsongen då, med några race där det inte blev träningar riktigt som det var tänkt, och hur mycket det ändå spelade roll. Underlaget var inte som alla hade förväntat sig. Herregud, vad hände då? Så det där med att planera och förbereda, det är ju någonting man har en väldigt förbläst för just Formel 1. Och det är det momentet man behöver ta bort, tror jag, snarare än att hålla på och krångla med format i största allmänhet.
Men med det sagt så skulle jag gärna testa. Jag menar, jag tycker återigen att det är lite som Björn var inne på där, att prova en gång då. Och sen får vi se, då släpper vi det. för framtiden. Det vi sitter och håller på med nu är ändå hypoteser. Och då, jag menar, de ser ju samma problem som vi gör också. Men om de kan liksom testa det och bygga in det och sen så se om det blir någonting av det, ja men fine.
Ja, alltså som du sa Erik, alltså det är ju omkörningar och bra racing man vill se. Och visst, man skulle kunna fundera på att införa något poängsystem som innebär att man får ytterligare poäng baserat på hur många omkörningar. Men jag tror att det blir för abstrakt om för tittaren på tv eller som sitter i publiken på banan. Man måste hela tiden kunna se. Det får liksom inte bli någon uträkning i efterhand. På samma sätt som eventuellt som emellanåt domslut som dröjer några timmar efter målgång då liksom. Det kan inte bli på det sättet heller.
All right, så hur går omröstningen på torsdag, Erik? Du först.
De kommer att prova det i Kanada och sen så kommer det inte bli något mer efter det.
Och Björn, vad är din dom?
Ja, om det kan nog bli av i något tillfälle, men jag tror nog mer på att det inte kommer bli någonting överhuvudtaget ändå, att man håller fast vid det nuvarande formatet.
Vad ska jag tro då? Men jag tror att det blir av. Jag tror att det blir tre race och jag tror att ett av dem kommer att bli succé och kommer att skapa väldigt huvudbry för hur man ska göra framöver. Är det en bra kompromiss mitt i alltihopa? All right, då är vi klara med sprintrace-tugget också då, och då vet ni ungefär hur vi ser på det i vilket fall som helst. Nästa punkt då i veckans podd kommer att handla om det här med Formel 1-intresset som av allt att döma fortsätter att vara starkt. Det kom ett pressmeddelande från Formel 1 i veckan här om tittarsiffrorna under den här lite speciella coronasäsongen då. De var ju inte avskräckande på något sätt. Vad som imponerade väldigt mycket var ju hur mycket man har stigit på de sociala medieplattformarna då. Nu ska det sägas att det är ju relation till vad man hade innan då. Formel 1 startade sent och har en större förbättringspotential än till exempel NFL eller Premier League eller någonting annat då, där de ligger ungefär lika, kanske lite minus på ena eller plus på ena, men Formel 1 har 93% i ökning, vill jag minnas att det var, just över de sociala medieplattformarna, och en väldigt rejäl ökning då. Men när det gäller tittarsiffrorna då på TV, traditionell TV, så ser det väl ut att ligga ganska stabilt. Formel 1 lyckas hålla folk kvar vid skärmen, Erik.
Mm. Det kan man väl konstatera. Sen så vill jag bara kommentera det där du sa om att man började på låg nivå. Nu är det ändå inte gammal. Alltså, jag minns liksom när de började, när Liberty kom in och de började liksom göra saker på YouTube och sociala medier. Då var de ju från absolut noll och ingenting. Och då presenterade de att vi har gått upp 300% eller vad det nu kan tänkas vara. Nu är det ändå några år in i det där, så att jag tycker fortsatt att de är, att det är en imponerande ökning, och dessutom så tycker jag faktiskt att de är väldigt, väldigt bra på det. Jag menar, det där sociala medieteamet är ju enormt och jag tycker att de levererar väldigt bra content, ofta.
Håller med. Vad säger du, Björn?
Ja, alltså det som var intressant var ju vad siffrorna ökar, i vilka länder de ökar som mest då, Kina och Ryssland, och Kina är ju en enormt stor marknad som är extremt viktig självklart för Formel 1 att bryta sig in på. Så att det där är ju väldigt positivt. Och sen är väl frågan, jag menar, man ser en rätt så klar ökning då när det kommer till sociala medier. Men tv-tittarna var väl kvar på ungefär liknande siffror som man sett tidigare. Men å andra sidan så hade vi haft en väldigt annorlunda säsong dessutom med mestadels race i Europa. Och det är klart att det har kanske inte stämt in med tv-tider och tidszoner och så vidare i resten av världen. Så av det skälet så tror jag det är väldigt positivt att siffrorna faktiskt var likvärdiga med vad det har varit tidigare.
Mm. Alltså om man tittar på siffrorna konkret då, så var den totala total TV audience, det är ganska ska man säga avancerat i sättet man räknar det här, men då är det liksom den totala tittarantalet var 1,9 miljarder under 2019 och 1,5 miljarder under 2020. Men det man ska komma ihåg då är att det var 17 race förra året jämfört med 21 året innan, alltså 4 race färre, och då ska man titta då per race var det 87,4 miljoner förra året då, vilket var en sänkning på 4,5%. Men om man jämför då med tidigare år, 16, 17, 18, då är de egentligen på par. Så att jag tycker inte att det känns så här, alarmerande att man har gått ner. Speciellt när det blev liksom en sen säsong. Det var extremt mycket race på kort tid. Då tycker jag att det är väldigt bra. Sen ska man säga någonting om hur man mäter tittarsiffror idag. Är ju att förut så var det ju... Det tog vi upp bland annat i någon sändning som vi hade under hösten, tidiga vintern. Med Alfa Romeos rådgivare Fredrik Ulfsäter. Och han pratade ju just om där i hur man säljer på... För det är det här som är viktigt för Formel 1 då. Hur många eyeballs, som det kallas, är som tittar på Formel 1. TV är ju inte allt idag. Tidigare så var det att man bara sa, så här många kollar på racet och därför får ni köpa en track sign som det står Panasonic på för x antal miljoner kronor. That's it. Så jobbade man då. Men nu är det helt... Det finns ju en miljon olika plattformar som man ska synas på. Inte minst Netflix och sociala medier och TV och sådär. Så att det är liksom, det är inte 100% skarpt längre sättet man mäter tittarsiffror, eftersom det är inte det enda sättet som man kan konsumera Formel 1 på.
Nej, och det är ju en väldigt, väldigt viktig distinktion här för att förstå. Jag skulle snarare säga att marknadsvärdet för Formel 1 har ökat ganska dramatiskt de senaste 3, 4, 5 åren med anledning av det du just beskrev då, att Formel 1 fick ju väldigt mycket kritik då för att mycket av tv-produktionerna låstes in i betal-tv då, inklusive vår egen som är då på en betalplattform, och det var mycket kritik runt det här. Det visar sig att rätt många trots allt köper de här abonnemangen och fortsätter att kolla. Men det här var ju oroande då för teamen naturligtvis, eftersom den här siffran då över antal ögon som kollade då minskade ganska dramatiskt. Men det var ju också en övergångsperiod, ett vägskäl, och i det vägskälet där ställde man av den lilla mannen då som hade skött Formel 1. Han fick bli kvar på parkeringen där, eller på perrongen, och så fortsatte tåget in i den nya världen där man tillät teamen att sprida sina budskap inifrån depån på ett sätt som inte hade varit tillåtet tidigare. Man öppnar upp för tv-kanaler att göra via sina officiella konton på ett sätt som aldrig var tillåtet tidigare. Helt plötsligt så blev det ju en lavinartad ökning av människor som exponerades för olika varumärken och hela den biten. Och helt plötsligt så såg det dubbelt så bra ut igen. Vilket har, tycker jag, speglat av sig ganska tydligt. Och som du var inne på, Netflix har ju varit en super insparkare till sporten.
Mm. Sen så en ytterligare intressant grej vad gäller sådana här mätningar. Min fru jobbar på reklambyrå. Och då är det liksom, jag tror att sättet man mäter engagemang har blivit mycket, mycket, mycket mer spetsigt de senaste 10 åren. För att tidigare så kanske det var så här, okay, men nu går vi bara på bulk. Alltså, bara vi får folk som ser det så är det bra. Nu är det mer så här att okay, men de som ser det ska ju också engageras till de här varumärkena som är. Och det är en stor distinktion här också. Att jag tänker på den här podden. Jag menar, vi har en stor målgrupp inom ett specifikt litet område. Sen så är det skillnad på en podd som kanske pratar brett om livet. Vi pratar om Formel 1. Men ska du nå folk som vår målgrupp så att säga, mestadels män ska sägas, ja, men då är helt plötsligt vi superknivskarpa om man ska nå alla er som lyssnar på den här podden. Så att, och det är samma sak i Formel 1, att de vet ju vilka det är som tittar och det kan man sälja på. För att man känner tittaren mycket mer idag än vad man gjorde förut. För då spelar det ingen roll. Det var bara liksom, ja men 1 miljard såg det här. Ja, det är bra. För då får man jättehög grej. Då spelar inte, alltså, jag menar att man kan nästan tjäna mer pengar på 100 miljoner, 10 gånger färre personer, om man vet vad de gör med det de ser. Förstår ni vad jag menar?
Ja, det skulle vara intressant att veta liksom var de ökar sina tittare, i vilka åldersgrupper det rör sig om. För jag minns hur diskussionen gick då när det handlade om sociala medier och Bernie Ecclestone fortfarande hade kontroll. Han var ju totalt ointresserad av den yngre generationen, för han menade att de ändå inte tillräckligt kapitalstarka för att kunna köpa de här produkterna som vi vill sälja genom Formel 1. Och sen så ser man nu hur livet har gått tillväga och vilken ökning det är i sociala medier. Och det är ju viktigt när det kommer till att bygga en fanbase och få folk intresserade från så tidig ålder som möjligt. För det ger ju resultat liksom 20, 30, 40, 50 år framåt i tiden dessutom. Så jag skulle gärna vilja se en undersökning på hur de ligger till i förhållande till för exempelvis 10 år sedan. Och jag tycker att alltså, man får intrycket ändå, jag menar när man pratar med folk i allmänhet nu som verkligen har fått upp ögonen för Formel 1 med hjälp av den här dokumentären då på Netflix, Drive to Survive. Det är i första hand skulle jag vilja säga väldigt mycket yngre människor, både tjejer och killar, framförallt tjejer som kanske inte ja, är de som traditionellt har följt Formel 1 på samma sätt förr i tiden.
Nej, det är en intressant grej där och det ska bli spännande att följa vad det här kan ta vägen och jag är rätt säker på att de som följer sporten har blivit betydligt yngre de senaste åren, inte minst med hjälp av den virtuella tävlingsverksamheten då som faktiskt pågår just nu då med Virtual Grand Prix då, som man kör på med i år också där simracingen och man försöker ta in hela spelcommunityn som är gigantisk och man kan få den med sig på tåget så ökar man ju dramatiskt också. Så att det här är ju superintressant ämne och spännande att följa. Men för att sammanfatta och runda av så kan vi säga att det är ingen ko på isen direkt. Trots att vi har haft ett väldigt, väldigt besvärligt år bakom oss och sannolikt har ett nästintill lika knepigt år framför oss.
Vi kan komma in på det för jag har börjat få väldigt mycket papper och nu är den här pappersexercismånaden som allting ska förberedas då om man ska vara på plats i IH och sånt där. Och det man kan konstatera från det är ju att 2021-säsongen, när man liksom kanske runt i somras satt med låg smittantal i Sverige och stora delar av världen som såg ganska bra ut, så kanske man hade förhoppningar om Formel 1 utan munskydd, med lite publik på läktarna och så vidare. Det är ju någonting som vi kan konstatera att det kommer absolut inte se ut så till en början i alla fall, utan 2021 kommer vara en enda lång förlängning av 2020 sett till hur Formel 1 fungerade på plats för teamen med biosfärer, med bubblor och tester och så vidare och antal sändande bolag på plats och publik och sånt där. Sen så är ju det återigen ett rörligt mål, så att jag hoppas fortfarande på att det kommer se annorlunda ut till hösten. Men Formel 1 2021 är som 2020 helt enkelt hittills.
Vi bara krokar på vagnen på loket som gick under förra året och fortsätter på samma inslagna väg, vilket förmodligen är ett väldigt klokt beslut, och det är ingenting som Formel 1 styr över, utan det är ju hur världssituationen ser ut och den är ju långt ifrån gynnsam än så länge, och även om vaccinationer och grejer pågår för fullt. Men vi ska inte prata corona, så det ska vi inte göra nu heller. Vi ska runda av det här tycker jag med ytterligare ett ämne som är lite intressant. Idag är det tisdag när vi spelar in och när vi släpper den här podden. Igår måndag nåddes vi av beskedet då att Kevin Magnussen har fått annat att göra igen, kan man väl säga då. Han har ju varit väldigt i farten sen han blev bortknuffad ifrån platsen i Haas i Formel 1. Till att börja med så gjorde han klart med Chip Ganassi Racing om att tävla i IMSA, det vill säga WeatherTech Sports Car Championship. Och han var ju med och körde Daytona 24 timmars då, som ni såg på Viaplay och på Viasport Motor då för någon helg sedan. Nu blev det ju klart att Kevin Magnussen också ansluter till Peugeots nya satsning i World Endurance Championship då, i deras Hypercar tillsammans med 5 andra kollegor plus en sjunde förare då som var det James Rossiter, va, som ska vara någon form av simulator och reservtestförare då för teamet då. I övrigt en väldigt, väldigt stark uppställning då som man hamnar i. Och vi har ju 4 förare då som får lämna Formel 1 efter den gångna säsongen. Och Kevin en av dem, Romain Grosjean en. Sen är det ju då de 2 Red Bull-knutna då, Daniil Kvyat och Alexander Albon. Och man kan konstatera snabbt här att det är olika öden man drabbas av. Och de som är märkesbundna där har ju kanske inte samma frihet då som Kevin Magnussen och Romain Grosjean har då, som kunde lite göra. De kunde sondera terrängen då med hjälp av ett starkt management, hitta bra saker att göra även framöver. Vad säger du Björn om den utveckling du har sett?
Ja, först och främst så är det kul att se att Grosjean har säkrat en styrning och att han kommer fortsätta köra formelbil då i IndyCar för Dale Coyne Racing, även om han nästan som vi förväntar oss kommer stö över de här ovalbanerejsen. Det är möjligtvis som så att han eventuellt kanske gör någon test på någon ovalbana, vad jag har förstått det som. Men kul att få se honom i en Indycar under årets säsong då. Sen tycker jag inte det är så konstigt när det kommer till Kevin Magnussen då, att vi hittar honom i Sportvagns Racing. Hans pappa har varit enormt framgångsrik i just den grenen, och framförallt i USA, och har ju extremt bra kontakter i just den världen. Och sen har vi frågan om Kevin själv ur förarperspektiv då hade föredragit och kanske kört Indycar istället. Det är en svår fråga det där, men när det kommer till hans intjäningsförmåga så tror jag att det är smartare att fokusera på sportvagnsracing, av det skälet att det är fler fabrikanter som är involverade där, både på den amerikanska sidan och i World Endurance Championship. Så att karriärmässigt så är det ju ett superläge som han har nu, där han kör då för Peugeot i World Endurance och dessutom för ett av de bästa teamen i USA, Chip Ganassi.
Om man nu kommer att göra det. För vad jag har förstått så är det bara ett ettårskontrakt som man har med Chip Ganassi Racing då i IMSA. Och om jag också har förstått saker rätt så har Chip Ganassi bara de har bara bekräftat ett år i IMSA än så länge, så vi vet ju inte riktigt var de tar vägen. Och ryktesvägen har vi också hört att de eventuellt också tittar på World Endurance Championship då, och köra den här lite, eller ja, underklassen till Hypercar då i World Endurance Championship och sikta på Le Mans 24 timmar. Så att vi får se lite grann vad som händer där då.
Ja, alltså det som man kan säga också när det kommer till förare som involverar i sportbandsracing, det är ju det att de gärna kör olika mästerskap parallellt med varandra. Det är ju väldigt, väldigt vanligt i den världen alltså.
Erik, vad känner du i frågan?
Nej, men det är just den här grejen runt hur olika det kan gå. Jag tycker liksom på de här fyra förarna som lämnade Formel 1 att det är Kvyat vet vi ingenting om. Albon ska åka DTM då, som ändå är lite på dekis måste man ändå säga. Sett mästerskapsmässigt. Sen är det väl skönt att få köra någonting överhuvudtaget. Men sen så har vi Grosjean då som går till ett mediumteam i IndyCar. Medan Magnussen då som, jag menar, det är enormt starkt program som han har satt ihop plötsligt då, så pass så att jag ändå noterade att det stod en rubrik på Autosport när att han har då fått frågan om skulle han vilja vara en substitut för Haas. Då har han sagt så här: nej, det vill jag inte vara. Och då tänker jag ändå att så här, när man är inne i den här Formel 1-sporten, att jag tänker bara på hur bedrövad Kevin Magnussen var när han fick reda på att han inte skulle få förlängt med Haas över 2021 då. Det var ju ingen glad lynt Kevin Magnussen som man såg då. Och nu helt plötsligt så är det som att, men skit i Formel 1. Det här är mycket bättre helt enkelt. Och jag tänker apropå intjäningsförmågan att han tjänar sannolikt enormt mycket mer pengar utanför Formel 1 än i.
Kanske. Ja, det roliga är att det verkar lite som, om man har lyssnat runt lite grann, som att han skrev på för Chip Ganassi, gjorde klart den dealen, kört i USA. Jag tror han uppskattar racingen i USA väldigt stort. Jag tror att han var bra sugen, som Björn sa, på att fortsätta, och hade väl option på en IndyCar-styrning då för 2022. Kanske med Chip Ganassi Racing också. Men då kom den här andra dealen med Peugeot inramlandes också då i slutet på året, och han var tvungen, eller ja, via sitt management då, tvungen att ta ställning till hur han skulle göra. Och det är klart, när Peugeot kommer med en hypercar-satsning på den absolut högsta nivån i sportvagn, då är man ju korkad om man inte skriver på. Man blir fabriksförare och precis som du säger då, väldigt bra möjligheter att liksom få en hygglig lön och tävla på hög nivå, kliva upp högst upp på pallen på Le Mans, kanske vinna hela det världsmästerskapet som World Endurance Championship är. Men det ställs ju då mot att tävla lite mer i det mera hardcore, eller vad ska jag kalla det då, i IndyCar, och kanske även då kombinera det med inhopp i IMSA och så vidare. Så att, ja, han har ju verkligen hittat, han fick verkligen två godisskålar att välja från med två favoriter, och det var svårt att kombinera det där på något sätt jämfört med de andra tre då. Och jag kan ju tycka det är konstigt att en sån som Romain Grosjean aldrig var aktuell för person, om man nu inte var det, jag vet inte, men troligen inte. Säger en del om Romain Grosjeans status också då som fransman. Nu är den här personsatsningen ändå två fransmän, Loic Duval och Jean-Eric Vergne. Men visst, håller inte med om det, att Grosjean kände sig som att han borde ha varit där?
Ja, alltså jag var väldigt förvånad när de gick ut och offentliggjorde föruppställningen, för jag trodde han var självskriven där, mer eller mindre Grosjean alltså. Så att, men samtidigt så verkar det ju väldigt viktigt för honom att fortsätta inom formbilsracing, och det var lite grann som du var inne på just nu, alltså som förare så måste man göra det valet. Fortsätter man att kämpa för drömmen då, vara framgångsrik i formbilsracing, alltså Formel 1, alltid Formel 1, men Indycar är ju i mina ögon och i de flesta andras liksom det näst bästa alternativet där man kan ha en lång professionell karriär. Men det är inte lätt att lyckas där alltså, och ska man se då till sin ekonomiska framtid så är det enklare och säkrare, skulle jag vilja säga, inom sportvagnsracing. Mm.
Men är sportvagn ett snäpp under formelbils racing? Är det liksom, du har ju testat både och. Hur ser du, ja, hur ser du på det?
När man är på den nivån att man är runt omkring Formel 1 eller om man kör Indycar, då är det liksom det pinnacle of racing. Det är så högt du kan komma i hela den världen, och man ser faktiskt ner på allting annat. Men bara av det skälet att man inte fattar vad det handlar om. När man väl får chansen att prova på det så inser man ju att det är en helt annan kategori. Det är nästan som skillnaden mellan racing och rally, om man ser till skillnaden mellan Formel 1 och sportvagnsracing. Och när man väl provar på det så är det väldigt få som inte tycker att det är extremt roligt även att köra sportvagnsracing, för det rör sig om helt andra utmaningar än sprintracing och formelbilsracing.
Få lite laganda igen saknar man ju kanske.
Exakt, ja visst. Det är det som är det häftigaste, skulle jag vilja säga, att man helt plötsligt arbetar tillsammans och för sina teamkamrater istället för mot dem hela tiden.
Mm. Vad tror du om Kvyat då? Vad ska han göra? Har ni hört någonting? Jag har inte gjort det.
Nej, inte ett ljud.
Erik?
Inte jag heller. Nej, absolut inte. Men han... Nej, vad säger du? Nej, jag tror du menade att någon hade ringt och att jag skulle ta en styrning eller någonting. Men då blev jag helt plötsligt orolig över att jag hade missat ett samtal. Men nej, jag tror inte det. Men jag menar, jag tänker också på... Jag vet inte vad hans fokus är riktigt heller. Huruvida det är att liksom komma tillbaka till Formel 1 en tredje gång. Eller om han liksom ger upp det här nu och gör någonting annat. Men jag kan ju inte tycka att en SMP-sponsrad LMP... ett bil, va? Skulle vara ett så långskott.
LMP2 i alla fall, tror jag.
Ja, är det LMP2 de kör?
Ja, alltså,
de kör det väl LMP1.
LMP1 är ju, det är ju ja, egentligen bara Toyota okay. Och Rebellion. Mm. Ja, strunt samma. Men jag förstår vad du menar. Ja. Så att han hamnar i en sportvagn han också då. Det är det du säger egentligen.
Ja, det känns ju inte som ett jättelångskott.
Nej, jag håller med. Det känns som att en av de fyra förarna som drog nitlotten, det var Alexander Albon då, sätta sig en Ferrari GT3 i DTM, ett mästerskap som ingen riktigt vet vad det kommer bli. Men en GT3 är inte speciellt intressant för en före detta Formel 1-förare.
Nej, men det kan jag köpa. Att det är verkligen ingen, det är inte det de drömmer om att göra så att säga då, killarna som har Formel 1, att hoppa ner i en GT. Det är ju ett jättehopp egentligen neråt på stegen. Alltså om vi pratar att gå från Formel 1 till en sportvagnsprototyp, så är det här som att, jag vet inte vad det är.
Det är som att gå tillbaka och köpa med Ford.
Ja, då är det ett rejält hopp. Nej, men det som vi kan säga om både Albon och Kvyat är att Red Bull har ju en historia av att ta hand om sina ex-talents. De som har varit uppe i Formel 1 blir ju omhändertagna även framöver på ett eller annat sätt. Och det var ju Marco väldigt stolt över, vet jag, för några år sedan. Att han sa att alla våra gubbar som har varit uppe i mitt program mot Formel 1 och inte finns kvar är åtminstone professionella förare på en eller annan nivå. Och det kan jag tycka, det är ett schysst sätt ändå när man hamnar på soptippen för Formel 1 så att säga då, att de ändå blir omhändertagna och de ser till att de ändå får hyggliga jobb framöver då, som garanterar dem en stabil inkomst då, så länge som de väljer att vara aktiva. Mm. Känns det som att ni vill tillägga någonting? Någon liten annan spaning så här under midvintertid? Tystnaden i talen. Ja. Björn?
Ja, jag tycker vi har täckt de viktigaste punkterna. Jag är lite nyfiken nu på vad som händer med schemat inför starten på säsongen. Det är ju lite diskussioner om man eventuellt ska köra två race, två helger i följd då i Bahrain och skjuta upp det andra racet som är planerat för närvarande till Imola. Och där tror jag vi kommer att se en del förändringar inom de närmaste månaderna förmodligen.
Det låter ju, och det där var vi inne på väldigt, väldigt tidigt, att Bahrain skulle kunna bli värd för två race igen då. Att man dessutom överväger att köra den yttre banslingan då som man använde då i slutet på förra året igen då. Och det, för mig det är öppet mål att göra på det sättet när situationen ser ut som den gör. Det går inte att bestämma sig för Portugal i dagsläget då som race nummer 3. Eftersom situationen där rent coronamässigt inte är bra på något sätt. Och det är ju därför det fortfarande är hål där och inte bekräftat. Om jag får gissa så tror jag på två Bahrain-race och sen Imola som race nummer 3. Och sen får vi se vart vi tar vägen. Det är inte heller givet att allt det som kommer där direkt efter kommer att kunna gå och genomföra på det sättet som det är planerat. Det är ju 3 more or less stadsrace efter varandra där efter Barcelona. Barcelona går nog att köra utan publik och såna grejer. Men sen vet du med Monaco, Baku och Kanada. Stora frågetecken fortfarande.
Mm. Ja, visst är det så. Och jag håller med dig. Alltså, det är den där osäkerhetsfaktorn som borde göra att man tar det säkra för det osäkra och genomför 2 racehelger som man vet man kan göra på ett bra sätt utan att för mycket risk helt enkelt.
Erik, slutord?
Jag vill passa på och tacka för denna vecka, och det är så himla kul att det är så många som lyssnar på oss varje vecka, och det är jag bara helt enkelt väldigt glad för.
Jag också, väldigt roligt. Och extra roligt att vi fick ha med Björn Wirdheim den här gången. Det var skitkul att du hade tid och lust. Jag antar att du är lite sugen att börja jobba snart.
Ja, det är jag. Gärna.
Det
var jätteroligt att få vara med.
Då är det helt lugnt om jag ringer någon mer gång och försöker att få med dig.
Ja, alltså.
Toppen, hörni, vi hörs om en vecka. Ha det bra, hej.
Ja. Hej.